All right. Varmt välkomna tillbaka till The Lab Rats. Hur läget, Göran?
Alldeles utmärkt, tack. Själv?
Ja, men det är bra. Det känns gött att vara tillbaka i, ja, i studion och spela in det här avsnittet om longevity.
Ja, det var spännande, tycker jag, med alla reaktioner på förra avsnittet.
Mm.
Lite blandat, och som jag egentligen väntat, och det känns väl som de flesta är också extremt rädda att det ska bli tvång.
Mm. Ja, men exakt. Vi pratade ju då om, rubriken var lite tillspetsad, att kan man tvinga anställda att träna, och så blir det, då vänder vi lite grann på det ämnet fram och tillbaka. Men ja, givet dialogerna på LinkedIn och inkorgar och sådär, så är det ju ett ämne som berör många och som man har åsikter om.
Och man börjar väl förstå lite grann att det är rätt svårt för många av de här cheferna att ta de här besluten bara utifrån de här diskussionerna. Och sen ska vi också säga att det finns en hel del i vår bransch som också gav oss väl lite, ska vi säga, pikar, lite gliringar, att bara man hörde ordet tvång.
Ja, då såg man rött.
Man såg rött där, och då, nu skulle man hugga att tvång kommer aldrig att funka.
Nej. Jag håller ju i sak med kring att det sällan är en bra strategi, men liksom, jag tror det mycket handlar mycket om att skapa en kultur och ett sätt, och i början då kanske man måste nudga det i rätt riktning.
Ja, och sen var det, ja, men det är väl lite grann det som att säga, vi var egentligen inte för tvång på något sätt, men vi berörde i alla fall, kan man tvinga?
Mm.
Och det räcker att man ställer en frågetecken, och många verkar inte ha lärt sig ordet hur ett frågetecken ser ut i skolan.
Exakt.
Som tror att det är ett påstående.
Nej, men så fick vi ju också någon som skrev kanske lite sådär att lyssnade på ert avsnitt och fick mycket som dök upp i huvudet, så att lite så här underförstått kanske då att jag håller inte riktigt med om allting ni pratar om, vilket är helt fine. Men det är också något som vi tänkte snacka om lite här innan vi drar igång med avsnittet här om att leva långt och friskt liv. Det är just det här, det interna branschkäbblet som kan uppstå. Jag säger inte att det här var det, men det är ändå så här, det var ett litet symptom på det.
Ja, men jag som då är relativt ny i den här branschen, ska jag säga, jag är fascinerad över hur den här branschen agerar.
Mm.
Ja, men de kastar skit på varandra. Och det känns som att det är en form av desperation bland många online-coacher som lägger ner jättemycket tid på att gnälla på andra online-coacher. Och så bråkar man. Mm. Och så sitter man och nagelfar varenda jäkla studie som finns där. Och så plockar man fram ett lite abstract från en studie. Och så visar ungefär att jag har en bättre studie än din studie.
Ja.
Så vi är ner på en sandlådenivå som jag bara säger, jag blir fascinerad på. Varför tränar inte de här människorna istället?
Ja, nej, men jag blir fascinerad. För jag tänker så här, jag vet inte, för en del av de här lever såklart på sina sociala medier och liksom på att komma ut, men då blir det som att man lite klampar på kollegorna i branschen och liksom ska hävda sig framför de andra istället för att man som bransch tillsammans lyfter, bara liksom generösa med att lyfta varandra. Men så att jag tänker att ju fler människor som inte är inne i det här och inte har upptäckt fördelarna med en hälsosam och bra balanserad livsstil, desto bättre. Och då har vi inte råd att man ska hålla på och kämpa och tjafsa internt med att min kunskap är minsann bättre än din, för du har det där, alltså det blir,
ja, men jag såg ett citat jag tycker jag fångar så otroligt bra. Det var att vara en kritiker, det är som att vara en enuk i ett harem.
Mm.
Man vet vad man ska göra, men man kan inte göra det själv.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt symptomatiskt för den här branschen, att väldigt, väldigt många kastar som sagt bara skit. De bara kastar skit hela tiden och gnäller på alla andra. Mm. Att de har fel, det gäller inte detta, det finns ingen evidens. Detta förbannade ord som vi pratar om hela tiden, evidens på detta.
Mm.
Nu är jag inte emot på något sätt vetenskap eller forskning, men att vi bara jagar evidens i precis allting. Och då tänker jag bara liksom, de personer som bara sitter och kritiserar alla studier. Vad skulle hänt om de berättade lite grann istället hur man skulle göra?
Mm.
Men det gör man inte.
Nej.
För det har man inte svar på. Man vet bara att det är något fel i detta, och man har hittat något konstigt i studien, och man har hittat en annan studie som är bättre, och så tjafsar man om vilka titlar som är bäst och någon akademisk hierarki.
Ja, nej, men så är det. Det kanske, jag vet inte, det är nu jag i den här branschen, men det kanske är så i en del andra. Jag vet att vissa andra communities i den här branschen, till exempel yoga-communityt, har liknande utmaningar, kan man ju säga.
Jag har också hållit på med sådär trender och håller på med trender och framtid. Jag har aldrig sett något liknande. Jag tycker det är så otroligt mycket pajkastning på detta. Och där man då liksom försöker ironisera över andra personer.
Ja.
Och lägga upp små sketcher och liknande på detta för att verkligen ironisera. Och jag tycker att det är lågvattenmärke. Riktigt, riktigt lågvattenmärke.
All right. Du, longevity. Jag har inget superbra. Jag tolkar lite som så här, om jag googlade här innan, det var liksom att leva långt, men jag lägger nog in longevity som det snackas om nu, så handlar det om ett friskt åldrande, alltså man ska vara så vital som möjligt, så länge som möjligt, inte bara så här, jag ska överleva och liksom ligga som ett paket i 25 år, för att det känns inte som jättegivande kanske. Vad lägger du in i det här begreppet?
Ja, men jag var på väg att skriva en bok.
Mm.
Precis när jag hade börjat. När jag hade börjat köra igång min som hälsoresa, så var jag på väg att skriva en bok. Och då sa jag bara, dö ung så sent som möjligt.
Mm.
Det är nog det jag värderar i detta. Och jag har då två föräldrar, båda två tyvärr är borta nu. Men jag såg vilka olika liv de levde. En mamma som var sjuk under väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Gruppade sig många, många sjukdomar. Hade rätt tufft egentligen från 60-årsåldern fram. Hon blev 90. Så hon hade 30 rätt tunga år med mycket sjukdomar. Mängder med mediciner.
En tredjedel av livet.
En tredjedel av livet.
Mm.
Medan då min pappa dog på vägen mellan duschen och kaffet. Skulle fylla 99. Bodde hemma, käkade inga mediciner, var frisk, var klar. Jag träffade honom några dagar innan han dog och var nere i Malmö.
Mm.
Han gick inte hit och la sig vila på dagen. Vi satt och såg på en massa sport, vi drack vin, vi käkade gott där. Och han fick en blodpropp i lungan.
Mm.
Och cyklade då en mil fram till 95-96. Då skadade han sig, då ramlade han och förstörde sin höft och så.
All right.
Men kunde sen gå, vandrade runt med sin rullator.
Yeah.
Så jag såg sådana helt olika liv och in i det sista. Jag menar, jag pratade med honom 1,5 timme innan han dog.
Mm.
Så var han liksom nyfiken, intresserad, berättade vad han skulle göra. Han skulle kolla på snooker. Biljard alltså, på eftermiddagen.
Ja.
Vilket han tyckte var jättekul.
Det är en behaglig sport att se och lyssna på faktiskt.
Ja, men också som i hans fall, ett väldigt behagligt sätt att gå bort.
Verkligen.
Så han fick ett jättelångt liv med egentligen bara någon mikrosekunds lidande. Mm. Om han ens gång fick det.
Ja, kanske fick, bara tuppa av.
Ja, fick detta.
Ja, en sak som jag... Och det är intressant liksom, lever ungefär lika långt liksom, men helt olika avslut, och egentligen så här avslut på livet, vi snackar 30 år fram till det, och det är ju en jäkla mycket tid alltså. Och ja, jag misstänker för dig, men jag tänker ju definitivt så själv att men jag vill vara så, kunna göra allt som jag vill göra rent fysiskt liksom, så länge som det bara går. Det känns som att folk låser in sig så att när man är vid den här åldern, då slutar man med idrott och då blir det något annat liv, och när man är där då slutar man med det istället för att ja, men du kan, om du har en sport, herregud, om du spelar fotboll, nu växer ju liksom gå fotboll jättestort,
ja.
Och det är ju framförallt liksom Men, och det är fantastiskt, så här, ja, du spelar fotboll fast du gör det på ett litet annat sätt men som är väl anpassat, och du kommer få upp pulsen för att vi vid den åldern, och förmodligen har rätt många av dem inte rört på sig så här dunder mycket. Så att,
men det är väl lite grann där som jag tror att vi inte vet riktigt hur man ska vara vid en viss ålder. Hur ska man vara vid 50? Vad ska man vara vid 60? Vad ska man vara vid 70?
Nej, men det är ju normerna. Bara som
men, normer. Men kolla på Anders Åkerlund. Mm. Skidlöp, här var han 55.
Ja.
Som ligger fortfarande i toppen på de här långloppen.
Jo, men han är ju en undantag. Om du ser massan så...
Ja, men är, det, för... är det givet att det är han som är undantaget?
Ja, det är klart. Om du bara ser hur folk ser ut när de är 55,
men,
så är han
men det är inte givet att det ska vara på det sättet.
Nej, det är det ju absolut inte. Det är det ju inte. Men nej, samtidigt har man varit elitidrottare, så det blir lite så här, hur okay, många är elitidrottare?
Jag var på gymmet precis innan jag kom hit till dig.
Ja.
Så kan jag säga att jag var äldst på gymmet idag.
Mm.
Det är jag rätt ofta.
Ja.
Jag menar, då ser man detta liksom, att man är bland de äldsta. Men är det givet att det ska vara det?
Nej, egentligen inte. Men det har ju blivit så, liksom.
Ja.
Av olika anledningar. Liksom, jag vet inte hur folk ser på utvecklingen. Och men vi är tillbaka i det här fika, kanelbulle, grejen. Adria och tidigare, dricker du inte? Ja, men dricker, ska du inte dricka ändå? Liksom. Hela den där grejen, att folk är rädda för att gå ur flocken. Mm. Och egentligen det du gör är ju att gå ur flocken. För normen för någon i din ålder, generellt sett i Sverige, är ju inte att träna på den nivån som du gör.
Nej, men den borde kanske vara.
Ja, det borde den kanske vara. Men vi bara utgår från hur det ser ut, så förstår man ju också att folk blir låsta i de här att så här ska man bete sig här, så ska man bete sig där.
Ja.
Och det blir liksom, men den är patetisk, den är pinsam. Du har ju själv stött på det.
Ja. Jag har fått höra allt.
Av fördomar. Så.
Men det är det som jag tycker är så synd, det, att det har blivit så. Och det är en gång jag kommer in i den där liksom tävlingscommunityn som jag har ett litet ben i nu. Där man skiter väldigt mycket i ålder.
Ja.
Och där man skiter i kön också, om man bara ser prestation.
Mm.
För vi gör ungefär samma sak. Jag gör samma sak som väldigt många som då är 20.
Mm.
Vi käkar ungefär samma saker. Vi tränar ungefär på samma sätt.
Ja. Ja, nej, men det är som sagt, det är, allt flyter ihop mer och mer, alltså kulturen, hur folk klär sig, det mixas ju upp på ett helt annat, så det är ju inte lika till alltid givet att man ser, alltså någon klär sig för sin ålder, liksom man tittar på bilder på någon som är jag då, som 43, snart 44, för 30-40 år sedan, då var det ju typ en halv gubbe, liksom. Ja. Sett till klädsel. Sen kanske det går åt andra hållet, att vissa ska vara så himla ungdomliga och kepsen på sne och hela den grejen. Kanske inte alltid passar, liksom. Eller så gör det på individen. Måste ju också utgå från individen. Sådär. Mm. Men jag tror, vad handlar det här området då? Ja.
Men handlar det inte om det vi precis har pratat om egentligen, longevity? Inställningen till ålder.
Ja, inställning. Fast jag tror att det finns folk som har haft inställningen att de är unga, men gör de vad som krävs då för att kunna leva? Det är väl lite... Så absolut, longevity är att kunna leva. Men också, du behöver ju göra saker för att kunna leva, och framförallt för att kunna leva ett aktivt liv länge.
Mm. Usch, jag funderar på om jag ska säga det här nu, för det kommer att bli... en storm av de som lyssnar då. Men vi pratar ofta, jag gör det ändå. Men vi säger liksom, åldern är bara en siffra.
Mm.
Men åldern är bara en siffra i teorin.
Ja.
Ska man förändra åldern på riktigt, då krävs det ett relativt tufft jobb.
Mm.
Jag vet det, eftersom jag håller på att försöka göra de här sakerna, att förändra detta. Det är liksom inte piece of cake.
Nej.
Så jag ska inte säga att jag upplever inte att det är svårare nu än de 20 åren som skiljer oss på den här biten. Men det är tufft.
Mm.
Det är tufft. Jag ångrar att jag inte gjorde det tidigare, va?
Ja. Ja, men det är intressant, för vi ska ju grotta i, okej, vad är det här att bromsa åldern? För vi har ju faktiska saker som händer i kroppen som är så här helt omöjligt att bortse ifrån, som händer med åldern, i takt med åldern. Sen kan man ha olika insatser för att bromsa, för att motverka och sådär. Och det finns ju de som går rätt lång väg för att liksom, ja, gräva sig superdjupt in i det här och egentligen använda sig själv som en... Ja, jag vet inte. Ett levande experiment som är intressant att följa. Men i Brian Johnson, som vi ska snacka om lite senare. Men om jag kollar så här. McKinsey är de som har mest data på det. De har gjort en wellness market report för 2024. De har kollat på de största, liksom... största länderna är det ju inte egentligen, men de har kollat på tre extremt viktiga marknader, och de har kollat på USA-marknaden, de har kollat på kinesiska marknaden och så har man kollat på UK och gjort en stor survey där, helt enkelt, och där så var deras liksom överskrift att konsumenterna vill ta kontroll över sin hälsa. Man ser hälsan som en viktig statusmarkör. Att förbättra utseendet anges som den viktigaste motivationsfaktorn, följt av att uppnå bättre hälsa och fitness, bättre kost, sömn, mindfulness. Och man är inne här på i den här studien att teknikens framsteg möjliggör för en enskild att monitorera sin hälsa genom tester, appar, ringar, glukosmätare och så vidare och så vidare. I den här studien så kollar man också på, eller så lyfter fram att konsumenterna är trötta på health washing och att man vill gå någonstans till botten och få riktiga tips och råd om man är trött på budskap som av olika anledningar inte har gett resultat. Försäljning av produkter för kvinnohälsa ökar väldigt mycket, framförallt kring klimakteriet och graviditet, och efterfrågan på produkter och tjänster för hälsosamt åldrande och lång livslängd ökar, och en förskjutning mer mot preventiv medicin snarare än en reaktiv sjukvård. Ja, lite så här bakgrundsinfo från ändå en hyfsat tillförlitlig källa i McKinsey, som jag ändå tror så här ramar in tidsåldern. Vad tänker du kring de här raderna?
Att många av de här respondenterna ljuger, som har svarat.
Mm.
Inte att det är fel på rapporten, det tror jag inte. Men däremot så tror jag mycket det här du pratar om, health washing och liknande, att man är inte beredd att göra den här resan. För att, ett av de här vanligaste råden som nästan alla säger, liksom, dra ner på alkohol till minimum.
Mm.
Ja, det vet alla. Hur många av är beredda att göra detta?
Nej, inte av dem kanske, men samtidigt så sjunker ju alkoholkonsumtionen i väst.
Ja,
så
bland unga.
Mm.
Det är bland de unga, ja. Det sjunker väldigt mycket.
Yes, men då sjunker det väl totalt?
Det sjunker totalt,
ja.
Men det är väldigt mycket bland de unga.
Mm.
Men många av de här äldre, sen känner man ibland att de sitter liksom och pratar om sin hälsa och sitter med, liksom, med ett glas i handen och petar i sig socker och på detta ganska ohämmat.
Ja, men dubbelmoralen är stor, och alltid när det är studier där man ska uppge saker och attityder så kryddar man ju dels, man kryddar uppåt i hur hälsosamt man lever, och man underskattar andra liksom faktorer,
ja.
Så absolut.
Ja.
Men
den är jätteintressant på många sätt, och det som jag kanske fastnar mest på, det är att hälsan är som en statusmarkör.
Ja.
Och det är egentligen där jag tror att väldigt, väldigt mycket av det vi ser idag är just statusmarkören. Ja. Folk som har sin åring som mäter sömnen och liknande, får de en sån här kanonvärde. Det är 0-100. Ligger de nu på 93, säger vi.
Ja.
Lägger de kanske upp en skärmdump på detta och lägger ut på Insta och visar.
Mm.
Och varför gör man det? Det är egentligen för att visa, wow, vad jag är duktig. Det har blivit en prestation.
Mm.
Så att jag tror att idag, om du lägger upp att du har åkt Vasaloppet eller gjort någon triathlon eller sådär, då får du närmast sörjande som ger likes.
Mm.
Men det är så många som har gjort. Det är så många som har gjort klassikern. Det blir liksom ett superhäftigt längre. Vi måste hitta nya former.
Ja. Fast hur häftigt är det om någon lägger upp sin söndag och säger att den har haft den här sömnen? Ja, men jag kunde inte bry mig mindre egentligen om någon la upp sin sömntabell. Nej.
Men det är väl att andra då som har också den här åraringen.
Ja. Ja, i det communityt.
I communityn där sömnfetischisterna,
ja.
De bryr sig om det. Men det är som du säger, liksom, who fucking cares?
Ja, och sen tänker jag så här, för det var ju här att möjligheten att mäta och så där, och det är ju svinbra också att det demokratiseras på sätt och att man kan kvantifiera. Men sen blir det också lite så här, fan blir det inte hos dem, det finns vissa som kanske tar det här för långt, att man, det mäts och det studeras, det blir som stress kring det, att men det är klart, om jag har sovit, jag vet ju direkt på morgonen om jag har, jag kanske vet det redan på natten, att jag kommer vakna upp imorgon och bara, det kommer inte vara en bra dag för att sömnen är kass, jag sover inte, eller direkt när jag vaknar på morgonen. Mm. Men att man då ska ha ett mått på det, ja men sömnen var liksom så här jämfört med snittet innan.
Mm. Ja, i och för sig, men jag, nu tillhör jag själv gruppen som äter mycket. Ja, de gånger jag har druckit vin på kvällen, tycker jag, men jag har sovit rätt bra. Och så visar du den här ringen, det har jag inte alls.
Nej.
Så att jag har legat på liksom 10-15 slag högre vilopuls.
Mm.
Jag är inte alls så utvilad. Men känslan av att jag har sovit rätt bra.
Mm. Så att, men vad gör det för skillnad? Om du känner dig hyfsat fräsch morgonen trots att du har druckit vin, spelar det någon roll då att klockan eller ringen säger annorlunda för din, vad påverkade din vardag?
Ja, nu låter du som min sambo.
Nej men det är det här jag undrar, vad ska du med datan till? Om du känner dig pigg och bara, ja men jag kan träna.
Ja.
Fine, kör det då, tänker jag.
Men de facto märker jag sen att jag är kanske inte lika pigg. Sen kanske inte jag, sen kan det vara det här med hönan och ägget också. Hade jag inte mätt det och vetat, så hade jag kanske känt mig pigg ändå.
Ja, nej, det, jag, som sagt, jag tror det är risk för vissa, jag säger inte att du är det, men att man liksom mäter och så blir det liksom en prestation i mätandet. Mm. Man får inte glömma bort, jag lyssnade på en podd igår där de pratade om AI som assisterande intelligens. Mm. Och jag tror det liksom också med det här att det är assisterande till, för att din kropp och din... En fungerande kropp, för att en kropp som inte funkar, som kan känna, vissa kan ju bli sjuka, de märker inte att de mår dåligt av att dricka en massa alkohol, för att det är det naturliga. Liksom, så att då är det ju ett undantag. Men en hyfsat frisk kropp som liksom ändå kan känna, för jag kan ju märka, drar jag 3 glas vin en kväll, då kan jag garantera att morgonen efter så känner jag av det, 100%. Det hade jag inte gjort för 25 år sedan, då hade du liksom bara vaknat dagen efter som att ingenting har hänt. Men risken är att man liksom, det blir så prestationsbaserat i det där, och att kanske använda datan till att ta ett underbyggt beslut i vissa fall. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för någonting, men visst, tränar man som du gör på den nivån, då behöver man nog tänka på sin återhämtning och liksom när det lämpar sig. Men för gemene man som kanske får till 1,5 träningspass i veckan.
Japp. Jag har inte, utifrån de här idiotiska målsättningarna som jag har, så har jag liksom inte tid att försumma. Jag har inte så många dagar på mig att försumma för mycket.
Mm.
Så nu har jag liksom isolerat det till en dag som jag äter mindre bra.
Mm.
Och ska jag dricka någon form av alkohol, då dricker jag det den dagen.
Ja.
Men jag är väldigt, väldigt sparsam med det just nu. För att, så jag tycker jag har lärt mig en del av detta. Men jag har också märkt liksom nackdelen av att mäta för mycket, för man blir väldigt fokuserad.
Mm. Men intressant också, så kan man ju se att 2030 så kommer 1 av 6 människor på jorden vara över 60 år. Så att vi har ju i västvärlden en stor andel åldrande befolkning. Så att det är inte någon tillfällighet och slump att det här ämnet, liksom longevity, bubblar upp som ett stort framtidsämne. Och som såklart, där det finns mycket pengar att tjäna, så blir det också ett fokus. Det ska man också ha i åtanke när man pratar med McKinsey, som är ett konsultföretag som garanterat jobbar med x antal företag som säljer och produkter och tjänster inom olika områden också.
Om man tänker bara på de närmaste åren, så otroligt mycket sådana här longevity-konsulter det kommer att finnas. Mm. Det kommer poppa upp och väldigt många kommer att byta namn. Namn från sina andras hälsocoacher och liknande kommer att bli longevity-coacher.
Ja. All right, och hur länge lever vi då? Sverige så är ju genomsnittet för män 81 år och kvinnor 85 år. Och sen kan man kolla då, okay, de som blir äldre än 110 år, den äldsta människan har blivit 122 år. Mm. Och av de som har blivit 110 och äldre, som då är extremt gammalt, så har forskarna inte hittat någon gemensam nämnare, utan menar att troligen spelar både gener och slump en stor roll, förmodligen livsstil också. Där skulle jag slänga in lite grann. Vad säger forskarna om... liksom så här, eller en forskare, vi tar Olle Melander på Lunds universitet som inom intern medicin. Vad ger han för tips för långt liv? Måttligt intag av kalorier, rök inte, fysisk aktivitet och kognitiv stimulans för att liksom främja fysisk och hjärnans hälsa över tid, och fyll ditt liv med något som är meningsfullt. Det är inte så jävla krångliga råd egentligen.
Nej, nu tror jag att inget av det han säger faller jag emot.
Mm.
Men jag tror, utifrån vad vi har pratat om tidigare, att det krävs lite andra saker också. Vi pratar mycket om det här, men vi pratar om styrketräning exempelvis. Mm. Vikten för detta, för att bygga upp så att man eller bygga upp sin kropp så man minskar risken för osteoporos och sarkopeni.
Ja.
Det tror jag är extremt viktigt.
Ja, för de som står stilla sittande, nu tror jag att han snackar lite brett, för du är rätt, det beror ju också på vad du gör i din vardag.
Ja.
Men självklart styrket är, han är inne på fysisk aktivitet, så att det är lite luddigt.
Då ger vi honom rätt då.
Ja, jag vet inte vad han menar, liksom plocka i trädgården, men någonstans, han menar ju ändå att man måste aktivera sig liksom för att utvecklas och liksom hålla fysiken i topp så länge som möjligt. Jag skulle säga så här då, det behövs mer kanske, men för gemene man som ändå är 50% feta och så vidare, om folk bara hade hållit sig till det här till att börja med, så hade vi fått upp liksom livslängden i genomsnitt på väldigt många direkt genom att lägga av sig. Många äter för mycket, överäter för mycket kalorier, får inte i sig näringsrik mat, får i sig liksom fel grejer. Rökning kanske inte det största problemet idag här i Sverige i alla fall. Fysisk aktivitet vet vi för låg, sjunkande i västvärlden. Kognitiv stimulans, det kan jag inte säga så mycket om sådär. Och fylla sitt liv med något som är meningsfullt har jag svårt också att säga någonting om. Men arbete är väl typiskt en sån grej också som folk har. Eller någon hobby eller liknande som gör familj och liknande. Men jag tror att även om det behövs mer, så majoriteten gör inte ens basics återigen här.
Nej. Och jag tror bara en sån sak som att ha lite mer sex hade varit oerhört påverkande på åldern. Vilket vi faktiskt, vi pratar inte om, vi berör inte ämnet, men vi har liksom minskat antal, vi har en större andel som inte har sex, och de som har sex har mindre i frekvens än om vi går 20-30 år tillbaka.
Mm.
Det pratar vi inte om. Det tror jag är en av de viktigaste hälsofaktorerna.
Ja. Nej, det är kanske understuderat eller under. Det är också svårt att svårt att få exakt data.
Japp, det är det. Men jag tror att det är sådana saker som ändå man måste få med i en helhetsbedömning. Hur mår man?
Mm. Ja, men absolut. Det är det. Jag tyckte att hans råd var ganska bra som en liksom bas i det.
Det tycker jag också.
Man liksom checka av de här så är man liksom på on track.
Japp.
Hyfsat. Det var en grej till som McKinsey pratade om. Just det. Enligt McKinsey Health Institute uppskattning skulle alla människor i genomsnitt kunna förlänga livslängden med 6 år under det närmsta årtiondet om hälsa prioriteras av både den offentliga och privata sektorn. Mm, lite luddigt sådär vad det innebär liksom exakt. Men ja. Det är ändå intressant.
Nej, och jag, men det man blir rädd för tror jag, det är liksom att det blir väldigt mycket såna quick fix.
Mm.
Att man försöker ta de här enkla bitarna. Ja, men det är ju lite grann där med man säger, testosteronnivåerna. Ja, men då går man hellre och får spruta eller någon sån här gel.
Mm.
Och försöker få det utskrivet. Än att man försöker förändra det med livsstilsfaktorer. Du tar hellre och Ozempic eller någon annan för att gå ner i vikt. Mm. Än att själv anstränga dig.
Så är det. Och det tror jag kommer landa i mycket i slutändan. Att folk kommer välja den enkla vägen. Så många kommer göra det. Och vilja ha det där pillet. Så blir vi tillbaka till det där med att folk är de är trötta på att bli lurade. Men det är så här, ja, du är trött på att bli lurad för att det hjälpte inte dig. Och sen söker du någon ny quick fix hela tiden. För vi vill ju egentligen inte göra grundjobbet som krävs för att få till det.
Men det är också lite tvegat det här. För att jag tycker samtidigt att var en ska prova sig fram själv.
Mm.
Vad mår man bra av? Jag sa lite krasst, jag ångrar mig lite grann i inledningen när jag sa att det här med evidens.
Mm.
Men vad jag menar är att vissa av de här sakerna som kanske inte har evidens idag kommer att ha evidens imorgon.
Absolut.
Och att jag tror att vi kan hitta jättemycket saker som i den västerländska världen inte finns idag. Men som finns i andra kulturer.
Mm.
För det är lite spännande när man börjar titta på de här ursprungsbefolkningarna. Som de här Trobian Island.
Mm.
Bland annat där man hade samma blodtryck livet ut.
Ja.
Lågt blodtryck hela tiden.
Mm.
Där man inte kände till en enda person som hade gått bort från en dag till en annan på grund av typ hjärtat.
Nej.
Däremot så trillar de ner från träd när de ska plocka kokosnötter och de blir bitna av
djur,
allt sådana saker. Men inte de här vällevnadssjukdomarna som vi har. Så jag tror vi kan hämta mycket från detta. Jag tror vi kan hämta jättemycket från indiankultur och liknande.
Ja, men de här, så fort de blir kontaminerade av västerländskt liv så hamnar ju de direkt i sjukdom och samma liksom livsstils. Så att det blir så här, vi har ju vår verklighet här som är så jäkla uppbyggd kring flingor och det är elsparkcyklar, det är det ena med det andra. Jag fattar det, men jag tycker ändå att vi kommer ifrån, basen är inte där. Vi äter inte rätt grejer, vi rör inte på oss. Det är liksom för alla människor basen för att liksom fysiskt må bra. Sen finns det ju andra faktorer för att må bra liksom psykiskt och sådär. Men om man inte ens gör dem och letar efter det där pillret, den där Ozempic, den där tyngdtäcket som ska göra att jag sover bättre.
Ja.
Men kanske problemet att du sover sämre för att du inte gör en massa andra grejer eller du gör fel saker någon annanstans.
Exakt. Och det är det vi gör hela tiden. Vi någonstans cherrypickar beteende.
Mm.
Vi tar bort saker som inte berör så mycket. Och det var jag såg någon där diskussion, någon var upprörd över hur mycket socker det var i ketchup.
Mm.
Så jag kunde inte låta bli att titta på hur mycket socker är det i en matsked ketchup.
Ja.
Och då är det i princip som en liten sipp av en cola, lika mycket socker får du i det då.
Mm.
Jag menar, man missbrukar inte ketchup. Vi kanske inte ska göra en så jättestor affär av just ketchup. Att det är socker i det.
Ja.
Att vi måste börja titta på ett större perspektiv. Precis det du är inne på. Basen. Rör på oss. Ät vettigare saker.
Ja, det är lite svårt tror jag att överdosera ketchup och käka. Det är ju inte jättegott att äta mycket ketchup.
Nej, det är skitäckligt.
Nej, men all right. Men jag utlovade lite Brian Johnson här då. Så att vi tar ett exempel på någon som har tagit det här med longevity och att hacka livet till en nivå som inte jag har sett. Jag tror inte det finns någon som har gjort det på det här sättet. Och han har fått jättestort genomslag och han har en egen YouTube-kanal om man vill följa honom och se. Och det är ju gott och blandat. Folk, det är ris och ros, men det är intressant. Så att jag ska ge en liten intro till tech-entreprenör, såklart. Bor i LA, men har varit mycket i Silicon Valley, då i norra Kalifornien. Sålde ett bolag för 8 miljarder och cashade in. Och har hela tiden varit inom liksom hälsoområdet på olika sätt. Men han lägger 20 miljoner om året på sin hälsa. Han säger så här: jag mäter allt och jag vet hundratusentals sätt som min kropp dör på varje dag. Jag vet exakt vad som händer och jag har ingen ångest över det. Men mitt liv går på att bli bäst på att inte åldras. Det var ett citat från Dagens Industri som hade en artikel med honom. Ja, men vad gör han då? Ja, men bland annat då microneedling varannan vecka med då nålar som perforerar huden som ska öka blodcirkulationen och liksom öka produktionen av kollagen, alltså hudens förnyelse helt enkelt. Laserbehandling mot solfläckar. Han går inte ut om UV-index är över 3, vilket är medelhögt. Så det kan bli lite halvkämpigt i soliga Kalifornien. Det blir ganska många dagar inomhus, tror jag. Han har fått blodplasma donerad av sin ena son. Han har chockbehandlat sin penis med ljudvågor för att få bättre svung i erektionen. En behandling som han har beskrivit som smärtsam. Ja, vi börjar där då. Jag har mer på honom. Vad tänker du här kring de... det som görs, bland annat, det här är väldigt lite av det. Han har ju ett helt läkarteam, han har ett labb i hemmet, han har såklart ett privat gym i hemmet, det är ju inte så konstigt, men han bygger ju hela sitt liv kring att liksom leva så länge som möjligt och så friskt som möjligt.
Det är den där svungen jag har fastnat.
Det är det. Ljudvågor, hörs du, det var så elektriskt.
Men undrar hur det gör bara.
Ja, det är lite smärtsamt, skrev han. Så att,
ja. Men skämt åsido, jag är glad att sådana personer som han finns.
Mm.
För det är väl troligtvis det, att han är beredd att forska på sig själv på det här sättet. Sen tycker jag har också läst en hel del och sett om honom. Att, ja, kanske inte det liv jag skulle vilja leva. Och frågan är om det är liksom värt det. Men han tycker det är värt det, och det finns säkert kanske bakänden en kommersiell idé.
Ja, han har ju företag, ett nytt företag då, som håller på och jobbar och tar fram produkter. Så att det finns ju absolut en kommersiell framtid kring det här.
Ja, jag tror dock inte han är på något sätt ensam om det här. Däremot kanske han är ensam om att lägga ner så extremt mycket pengar på det.
Ja.
Jag tror vi ska vara lite glada för det, att vi ändå kan se de som är beredda att forska på det här sättet själv och gå utanför alla gängse liksom normer och testa.
Ja, det är ju en foliehatt på sätt och vis liksom. Man bara, vad gör han? Han är helt, helt galen. Men det komma ut produkter och liksom kunskap som gör att som fler kan ta till sig, då tycker jag att det är fantastiskt. Sen får han göra vad han vill med sina 8 miljarder eller vad han cashade in på.
Ja, men det är väl lite det jag tycker han måste göra också, att han får liksom leva sitt liv.
Jag ska gå vidare då lite med honom då, och han har ju också lanserat, vi var ju inne på det lite grann, att i början sa du att det blir som en tävling i hälsa. Han har lanserat något då som heter Rejuvenation Olympics, där nästan 1800 pers deltar. Han ligger själv högt på listan över personer som har lyckats bromsa sitt eget åldrande. När vi andra åldras 365 dagar om året, så åldras han enligt sig själv då bara 251 dagar. Så ja, det är intressant. Det vore intressant att se hur det här mäts. Så, och han sover 8 timmar 20 minuter varje natt, alltid ensam. Lägger sig 20:30 varje dag efter en timmas avslappning, så att han ska somna direkt. Och han är glad här då i samband med den här intervjun, han har haft 8 månader av perfekt dokumenterad sömn, och han har enligt sig själv den bäst dokumenterade sömnen i historien. Den du.
Ja.
Det är det här jag har lite så här. Det blir en prestation i att leva hälsosamt. Det är så här, jag mäter, det gör det bästa, det är 8 månader på raken. Vad händer när den hacket i kurvan kommer? Spelar det någon roll om du har haft 8 kanonbra månader på raken om 2-3 dagar blir lite sämre liksom? För en sån här person som misstänker att det kan ställa till dig i skallen, sen kommer han ju komma tillbaks garanterat liksom.
Men jag tycker egentligen bara att vi ska bejaka hela hans liv och tycka det är lite spännande. Vi kan tycka att det är en dåre på vårt sätt att säga det.
Ja.
Men låt han hålla på. Kommer det ut något väldigt bra av det, så är det fantastiskt på detta.
Ja.
Jag tror att svansen kan må sämre av de som försöker följa efter hans beteende och tro att det blir ett rättesnöre. Mm. Att det är så här man ska leva. Ja, men får jag bara tag i Brian Johnsons cocktail så kommer jag också bli så här. Men jag kör inte riktigt som Brian Johnson, utan jag vill gärna gå och lägga mig vid 10:30 tiden istället på kvällen. Mm. Och så vill jag inte låta bli alkoholen. Så att 3 gånger i veckan dricker jag ändå alkohol. Men annars så tar jag hans piller.
Mm.
Det är det jag tror är snarare en besvikelse, att vi tror att det finns en quick fix.
Ja, och jag egentligen så målar jag upp bilden kring honom, inte för att liksom värdera hur han har valt att leva sitt liv, utan det är mer så här, okej, du jagar den perfekta hälsan någonstans, vilket får anses vara målet här, men vad är det för liv? För mig så är hälsan mycket mer än den fysiska liksom måtten som man kan få fram på liksom, 251 dagar när någon annan liksom åldras 365, det är så här, men det är väl skitbra, men liksom, vad ska du med den här perfekta hälsan till om du rätt många dagar inte ens kan gå utanför dörren för att det begränsar dig? Han har en lista på vad han säger till sina dejter, på första att han hatar small talk, det är liksom, det är inte på agendan, det är schemalagt sex. Så att det för mig blir så här, ja, det är en aspekt av hälsa, liksom det fysiska, men liksom det mentala, relationer, livskvalitet. Sen tycker han säkert att det är superlivskvalitet. För mig är det så här, fan, om du har en kanon hälsa, jag vill ju kunna sticka ut och vara i solen, inte hela tiden, men att kunna göra saker. Men det är lite som att så här, jag har 1 miljard på kontot, men jag använder inte dem till någonting särskilt.
Men, och det är det jag tror, han kanske då tycker att du lever det mest onormala liv.
Mm.
Och, jag menar, det var som jag träffade en nunna som jag pratade med, som mediterade 8 gånger på dag och gick upp klockan 3 på natten och mediterade.
Mm.
Men hon sa till mig att det är kanske inget jag rekommenderar, det är en form av elitsatsning som vi gör på detta. Men för henne var det helt normalt att göra det, för hon gjorde det bara natt.
Ja.
Och jag tyckte bara att det var galet att gå upp klockan 3 på natten och meditera.
Mm.
Och det är kanske samma sak där. Han tycker du är onormal, vi tycker han är onormal.
Ja, men jag tänker bara så här rent praktiskt. Man kan vara som är normalt eller inte, om du har barn och så ska du lägga dig 20:30 varje kväll. Ja. Han äter sitt sista målmat klockan 11 på förmiddagen. Det är, så här, det är ganska mycket sociala grejer som jag hävdar blir ganska påverkade utav en sån livsstil. Mm. Du kan ju aldrig gå på något event till exempel. Sen kanske han inte vill det, men
Nej. Livet
har väl sina liksom, grejer som man behöver.
Men det är de som viger sig att ha levt sånt liv som du och jag lever.
Ja.
Och så blir man då munk istället.
Mm.
Och så sitter man och mediterar i princip dagarna ända och tycker det var det mest fantastiska man har gjort. Så att det är det jag tror liksom, att det viktiga tror jag är att vi inte dömer.
Nej, men vi diskuterar hälsa. Vad tycker du att det här är hälsa då? Om det här är någonstans en mall för andra, vi ser Daniel Ek, vi ser Martin Lorentzon, det är blodplasmabyten, det investeras i olika kliniker för att leva så långt som möjligt. Vi kan dra det till Elon Musk som ska bygga kolonier på Mars. Liksom. Alltså, det känns så, eller jag vet inte, vad säger du? Om...
Jag är bara rädd att man, i och med man ser, var det inte du som sa att det var 500 miljarder US-dollar som marknaden var beredd 2030?
På det här, 1500 miljarder dollar är den här marknaden värd. Men då är det träning, wellness, det är allt möjligt. Det är liksom enorma pengar hur som helst.
Har vi inte lite grann svaret där varför det här är så intressant? Att det finns så otroligt mycket pengar att tjäna på detta.
Mm.
Att det är liksom som en ny, det blir den liksom nya typen av affärsidé.
Ja.
Detta är väl egentligen det näst hetaste ämnet efter AI idag. Att det är mycket det som kommer att locka till sig.
Ja.
Och det kommer att locka till sig jättemycket charlataner. Det kommer att locka till sig jättemycket konstiga tillskott på de här bitarna. Det kommer att locka till sig jättemycket konstiga coacher som kommer att lära ut de här sakerna
ja.
På detta. Så att det kommer bli en stor charlatanmarknad i sig. Men det finns massa goda sidor i detta också. Mm. Jag har själv fuskat under de här 3,5 åren på mycket av de här bitarna. Jag gör också konstiga saker. Jag testar också lite konstiga preparat.
Mm.
Lagliga.
Ja.
På de här bitarna. Och säga, hade jag vetat för 25 år sedan hur jag skulle kunna må idag, hade jag börjat för 25 år sedan.
Mm.
För då trodde jag att hela den här åldrandeprocessen, trodde jag bara, det var liksom normalt.
Mm.
Men det var inte normalt. För jag är mycket, mycket piggare nu än på 25 år sedan. Så jag tänker liksom, om jag hade haft de här 25 åren och varit så pigg, vad hade jag kunnat gjort istället? Så att jag kommer hålla efter dig att du inte...
ja, men du kanske gjorde annat som du då värderade eller tyckte av olika anledningar.
Så kan det vara. Eller också en okunskap.
Ja.
En okunskap med detta. Så att jag följer de här och försöker testa mycket. Jag testar några preparat som exempelvis resveratrol.
Mm.
Som är de här polyfenolerna som finns i vindruvor. Och man säger, det är bra att dricka vin.
Mm.
Ja, du ska dricka väldigt, väldigt mycket vin för att få i det samma mängd.
Ja.
Men det är motstridig forskning kring detta.
Mm.
Hur mycket det är. Jag tar det, för jag vill inte riskera att om det skulle visa sig att det funkar, att jag inte hade tagit det.
Mm.
Och det är några andra, NMN och sånt där. Men det är väl mer bara liksom utifrån, jag kan inte mäta det, jag kan inte veta att jag blir yngre, men när jag känner att jag har energi, jag känner sådana saker som, ja men, håret växer lite snabbare än tidigare, mina naglar är lite finare än andra, huden är lite bättre än tidigare, så någonting av de här sakerna gör man som är rätt, men det är väldigt svårt att veta vad man gör rätt, och det måste vara samma för Brian Johnson. Otroligt svårt att veta egentligen vilken av alla grejerna han gör som gör just att han verkar må väldigt bra.
Mm.
Han ser otroligt fräsch ut liksom.
Nej, men han äter bra, han sover bra, han tränar. Så att det är vi ju till att börja med så är vi där.
Ja. Så att hade han kanske bara följt dina råd genom att ligga på kalorirestriktion och röra sig, så hade han kanske inte fått så mycket sämre resultat än vad han får nu.
Nej, han är ju en optimerare liksom. Han ska ju få det bästa. Så att det blir ju liksom, det blir ju en ytterlighet. Men jag tycker så här, det här är, för mig är det här inte inspirerande för 5 öre, den här livsstilen. För att det är så här, och all respekt för att nunnan eller han tycker att men ditt liv är ju liksom kass liksom. Sen samtidigt, hade inte han haft 8 miljarder på kontot så kanske inte, då hade han ju inte kunnat gjort det här livet. Så att det blir också lite så här, det blir svårt att värdera, för att beroende på allt utifrån situationen och liksom läget som man har, så kan man ha olika möjligheter att göra olika saker. I mitt liv så har det varit helt omöjligt att lägga sig 20:30. Det har varit helt omöjligt i princip att äta sista måltiden klockan 11. Ibland hade det funkat, men hade jag tyckt det var kul, hade jag uppskattat, aldrig kunnat ta en affärslunch, alltid bara ta ett glas vatten i samband med det, eller middag eller bröllop eller vad det är. Så för mig hade det inte varit värt det. Hur mycket pengar som helst som hade legat på kontot, så hade det varit så här, nej men jag är inte beredd att ge upp annat.
Jag ser lite grann kanske honom som ett offer för det här med att mest är bäst. Och det är lite grann, skulle det vara så enkelt med träning, om vi tar det, så skulle alla bara tränat så mycket som möjligt.
Mm.
Mängden. Skulle vi ha de snyggaste magmusklerna, skulle gjort mest magträning av alla.
Ja.
Men så enkelt är det inte. Det är så många parametrar som spelar in.
Mm.
Och det känns lite grann också så här att jag gör så extremt många, många saker för att lyckas med detta. Och genom att göra flest saker i världen, så gör jag bäst saker i världen, så kommer jag lyckas mest.
Mm. Ja, det blir en gammal hederlig tävling här då, mellan de... Ja, men ta Maslows behovstrappa liksom, self actualization, alltså själv, vad betyder själv,
själv verkligen.
Ja, det blir liksom på en stratosfärisk nivå.
Ja.
att liksom, här kan ingen kan nå upp till det här nivåerna, för att jag sover minsann bäst, jag har bäst hälsa i hela världen. Vem kan ens säga det? Det inte kommer någon urinvånare i Papua Nya Guinea kommer och säga, men faktiskt du, jag sover bättre än dig.
Ja, men det blev lite grann vad det förr stod på tröna. Flest prylar när han dör vinner.
Ja.
Nu blir det väl lite grann bäst sömnvärd när han dör vinner.
Ja, lite så.
Att vi går lite grann på detta. Och att hälsan kommer vara den ultimata, egentligen om man säger, statusmarkören.
Mm.
Så liksom till alla som lyssnar på det här nu, det är egentligen, det finns hur mycket pengar som helst att tjäna på detta.
Mm. Som alltid så finns det cash i bakgrunden. Men jag skulle vilja runda av den här longevity med egentligen en fråga så här, den kanske är lite filosofisk, men för att det snackas ju här om att, inom det här området om att pusha gränserna för hur länge vi kan leva, så tänker jag så här, varför skulle man vilja leva 150-200 år?
Ställer du frågan till mig för att svara på detta, kan jag säga att jag såg en väldig baksida på detta med min pappa som nästan blev 100.
Mm.
Att alla kompisar hade gått bort.
Mm.
Vi satt och tittade på hans gamla skolfoton. Det gjorde vi faktiskt så sent som helgen innan han dog, han upp tisdagen på söndagen, så att vi tittade på detta.
Ja.
Ingen fanns kvar.
Nej.
Hela hans adressbok som han då hade, den här klassiska adressboken.
Mm.
Alla jämnåriga var borta.
Mm.
Han hade yngre vänner, men alla de andra. Så det blev också en ensamhet i detta. Så det finns många baksidor också med det riktigt långa livet.
Ja, jag tänker det med relationer och sådär, att det är ju en jävla viktig del av hälsobegreppet också. Hur kul, ja, det kan vara spännande att se vad som händer liksom när alla andra är borta sådär och man lever 50 år, 50, 60, 70 år till. Men ja, jag tror att jag skulle vilja leva tills den dagen det är dags liksom, men leva livet fullt tills dess.
Ja, men det är, jag tycker fortfarande det här liksom, dö ung så sent som möjligt.
Mm.
Att det är det som gör detta. Hur sent som möjligt, det vet vi inte hur det är.
Nej.
Det är kanske förutbestämt, vi har ingen aning om detta. Men att den tid man har på jorden,
ja,
den lever man så bra som möjligt.
Mm.
I alla fall min ambition med allting. Ja. Det är därför jag lägger så mycket tid på träning, kost, alla de här bitarna. Det är för att kunna må så bra som möjligt var dag.
Ja, vi låter det avrunda debatten här kring longevity. Det finns ju otroligt många perspektiv på det här ämnet. Det var här vi landade i första avsnittet. Vad tänker du? Vad har du för kommentarer på det du hör här i snacket? Vad har du själv tankar? Hur vill du leva ditt liv? Berätta gärna. Dela med dig. Kommentera.
Jättespännande. Och jag misstänker att det här tycker jag vi ska prata mer om.
Mm.
För det här är superspännande.
Vad har du för motivationstips att skicka med till lyssnarna idag?
Ja, men det är ett motivationstips som jag har sagt i väldigt, väldigt många av mina föreläsningar. Att gör en lista, och den här listan är en skitidé-du-lista. Och den här listan bestämmer du helt och hållet själv vad som ska stå på för någonting. Men det är saker som du inte bryr dig om.
Mm.
Gör en lista på detta, skit i det du listan.
Mm.
Och den tycker jag är en föredömlig liten lista som man ska göra helt upp till sitt eget bit. För vi är så otroligt störda av vad omgivningen tycker och tänker och vad alla andra, hur ska uppfattas på detta.
Mm.
Så skit i det du.
Ja, det är bra. Det är lätt att lägga till saker. Det här ska jag göra. Men vad ska du inte göra? Bra. Du, träningstipset som jag har nu blivit lite mer praktiska då. Jag håller det på en övergripande nivå. Men det här med styrketräning. Jag var inne på, i ett avsnitt pratade vi om intensitet i träningen. Jag tycker att folk har lite för lång vila. Man, det kollas mobil och det är ditten och datten som händer. Eller att man kanske kör faktiskt för lätta vikter eller för få repetitioner så till vikten. Men strunt samma. Mitt tips i alla fall för att liksom få lite bot på det här, det är att köra supersätt. Och det är lite olika anledningar. Nummer ett är att du får en effektivitet i din träning. Du hinner med ganska mycket på kort tid, vilket verkar vara en utmaning för många, att man upplever sig att man har ont om tid för träning. Så att slå ihop då, ett supersätt är att man jobbar med två övningar i rad, och det finns lite olika liksom varianter på det, men något som jag kanske kan rekommendera för motionären, det är att välja en benövning och sen kombinera det med en överkroppsövning. För att då får du vila på benet när överkroppen jobbar. Och du får vila på överkroppen när benen jobbar. Så till exempel 12 repetitioner av knäböj. Och sen direkt till 12 repetitioner latsdrag i maskin. Eller pull-ups eller vad man nu väljer. Och sen har man sin minutvila eller 2 minuters vila. Och sen går man på det. Så att då får du 2 övningar i ett svep. Och så går du vidare. Så kanske du behöver 3 sådana supersätt och sen kanske lite annat om du väljer att liksom, du har lite områden som du vill jobba lite extra på. Så det, och du får upp lite mer, jobba under lite längre tid så pulsen går upp, så att du får lite konditionseffekter på hjärta. Och blodet rusar från ben till överkropp och vice versa, så att det spolar igenom kroppen på ett schysst sätt. Så jag lägger upp ett tips på ett supersätt pass som man kan ta med sig i gymmet.
Och då sparar vi massor med tid med det.
Mm. Bra. Kan man leva
ja.
Med annat.
Ja, men det var lite kul när du säger det här med mobilen och snabbheten.
Ja.
Det var en som körde ganska lätta sådana här Bulgarians squat. Körde ett set på detta. Och jag körde rygg. Och jag räknar med att sätta jag han med på detta. Mm. Jag körde 12 set och den här personen körde då 1 set, men han med väldigt många uppdateringar och ja. Kollar väldigt mycket på mobilen. Så ett bra tips.
Nej, det är lätt hänt, och man har ju mobilen, eller många har ju mobilen med sig även in på träningen. Jag har det definitivt också. Det är så jäkla lätt i en paus att snabbt in och kolla någonting ja. På mejlen eller på... Men bara, fan, kämpa emot det där att låt mobilen vara. Behöver du kolla på någonting som har med träningen att göra, den träningsappen som du reggar i eller vad du nu håller på med, gör det. Men inga sociala appar, ingen jobbmail. Koncentrationen sticker iväg direkt på någonting annat.
Mm.
Bra, recept. Vad ska vi äta?
Ja, ska jag våga ge mig ifrån kyckling?
Ja,
så att, nej, men det som jag äter varje vecka, kanske en 4, 5, 6 matlådor minst, är min bolognese.
Ja.
Och den kan jag lägga upp. Bolognese, och sen så blandar jag så att hälften av alla matlådorna har jag blomkål. Och blomkål som då gör lite vackert med lite gurkmeja och så lite paprika, paprikapulver in i ugnen. Blir jättegott.
All right.
Till. Och sen så har jag ganska mycket grönsaker i bolognesen på detta. Ja. Och så har jag i enduja, den här salami pastan med chilismak.
Ja.
Jag tror det är detta. Det är en sån här hetta.
Mm.
Som är väldigt, väldigt gott. Men ganska mycket grönsaker och mycket i den. Så det blir väldigt, väldigt matigt.
Yes.
Och den funkar också, eftersom jag äter väldigt mycket av mina matlådor kallt.
Mm.
Så funkar den också.
Yes.
Så det ska jag lägga upp. Det här tycker jag är skitgott.
Så blomkål, men kör du pasta också? Eller?
Ja, det gör jag. Jag kör ungefär, jag brukar göra 12 matlådor samtidigt just av köttfärsen.
Ja.
Så hälften då med blomkål och hälften med pasta.
Yes. Ja, kommer på Instagram, så in och kika där. Och så har vi ju snackisen som vi ska avsluta avsnittet med. Vad tänker du, trendspanaren?
Ja, men just nu är det väl inga nya prylar direkt som har kommit, utan det som har varit mycket på tapeten nu senaste tiden är fastans betydelse och påverkan på de kardiovaskulära sjukdomarna.
Ja.
Så det får vi säga är snackisen som debatteras jättemycket. Och det vi egentligen började med Det är väl nu man diskuterar på hur tillförlitliga är den här undersökningarna. Man kastar olika undersökningar fram och tillbaka. Och vi har de här ena som faste profeterna som är upprörda. Och så har vi de andra som inte tror på fastan som är upprörda. Alla är upprörda över detta. Mm. Men fastans betydelse, vill jag nog säga, är snackisen den här omgången.
Mm. Ja, men jag har satt dialogen, och Jakob Gudjal var ju med i Nyhetsmorgon här nyligen och pratade just kring det här, och han är ju en av dem som är med i snacket kring det här. Nej, men det,
jag såg inte det avsnittet.
Nej. Nej, men det är intressant liksom med fastan. Den blommar upp med jämna mellanrum som ett ämne, och det jag snappade upp nu, det var liksom, fastar man på rätt sätt? Så det är så här, då är vi tillbaka till så här, finns det något rätt eller fel? Och det blir ju lite svårt för mig.
Ja. Ja, jag fastar 5 gånger per dag också.
Mm.
Jag äter 6 gånger, så jag fastar mellan de här måltiderna.
Ja. Så ja, men det är nog inte rätt. Jag tror det var 3 dagar om man ska göra det helt korrekt. Och då är det kanske kämpigare. Så där.
Ja.
Ja, nej, det pratas mycket om fasta återigen. Vi lämnar det så egentligen.
Vilket kul snack vi hade.
Tack så mycket. Det är mycket, eller tack för det surret. Det är mycket kring det här. Många liksom, det är lätt att gå igång och liksom värdera. Och jag tyckte det var intressant det du liksom, ja, men för honom så är det normalt. Och det får man fan, det måste man respektera. Samtidigt så vet jag att en sån här profil påverkar väldigt många. Och jag ser många välbemedlade tech-entreprenörer som är inne på lite, de är inte så extrema, men liksom så bara, är det här liksom någon slags mall eller influerare för hur folk kommer att bete sig? Och för mig så blir det så här, hälsoklyftan, det blir bara större från de som är absolut inte intresserade av det här till de som är så jävulusiskt, alltså vi är liksom en galax ifrån varandra, och den bara ökar och ökar och ökar.
Ja, och det är väl på alla områden som har med trender just nu. Det är lika mycket inom AI.
Mm.
En del är jätteinsatta och andra vet knappt vad det är.
Ja. Så, ja. Bra, stort tack Göran. Och,
tack själv.
In och rate oss i poddspelaren. Kommentera, dela, hör av er.
Och tipsa gärna om vad vi ska prata om nästföljande avsnitt.
Yes.
Det är otroligt kul med den respons vi har fått nu. Och jag tycker det är fantastiskt att vi ändå har klättrat upp lite grann i lyssnare på så här kort tid.
Eller hur? Nej, men det ska vara tankeväckande, och det blir ju mycket subjektivt så här. Men det är väl tanken att man ska få sig en liten tankeställare och fundera hur tänker man själv kring de här ämnena och sådär. Så att, ja. Håll dialogen kokande, helt enkelt. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.